En svartvit serieroman om queera tidsresor i Helsingfors. En 8 timmars pjäs om kärlek och död på Dramaten. 46 röster som berättar om den stora branden 1875. En queer synt opera om en tysk kontratenor som trollband New York. Maskiner som gör röster till egna instrument, queer sågverksfantasy från Norrlandskusten. Det queera berättandet i 20-talets början tar sig många olika uttryck. Bögbibblan har lämnat poddstudion och sökt upp 16 queera författare, översättare, musiker och scenkonstnärer från Amsterdam till Sundsvall, från Hägersten till Helsingfors. I säsong 3 står samtalet i fokus när vi närmar oss upphovspersonerna bakom den queera musik, litteratur och scenkonst som skildrar queera erfarenheter idag. Vi som är med er i eten är Mille Leskinen, psykolog och skribent, och Max Bjuggfeldt, litteraturvetare och bögboksnörd. Den här veckan träffar vi Karin Dreyer, en del av kultduon The Knife, numera verksam under namnet Fever Ray, och samtalar om queera ljud och varför Karin behöver en mångfald av röster, och om vad radikal kärlek egentligen är. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Varmt välkomna, kära lyssnare. Hela bögbibblan har samlats för att idag presentera avsnittens avsnitt, intervjuernas intervju med citat Sveriges största queera musikexport. Milla Leskinen, vad har du att säga om detta?
Det är inte jag som är den största queera musikexporten.
Du är den största queera poddexporten.
Vi får se. Vi hoppas på det. I svensk Finland kanske. Ja, vi är så extremt manliga att få presentera det här avsnittet med en person som vi har varit fangirls till i 20 år.
Två decennier. Lite längre än vad bögbibblan har funnits.
Ja. Uh-huh.
En person som vi har sett på stora och små scener. Som har tonsatt många sena kvällar, bittra höstpromenader.
Vilda bilfärder med någon kompis som precis fyllt 18.
En person som mer än någon annan har visat vad queer kultur kan vara: radikal, oväntad och spännande.
Och en person som har förflyttat gränser för vem som står på scen, vem som står bredvid och för musik.
Och en person som...
Nu får vi sluta, Max.
Nu räcker det. Okej, är du redo? Är du redo för att droppa, Milla?
Ja, droppa.
Vi har pratat med Karin Dreyer, a.k.a.
The Knife.
A.k.a.
Fever Ray.
Exakt. Och det är vi väldigt glada för. Milla, vad har du för relation till Karin Dreyer?
Ja, alltså, ja, men som sagt så har jag, det finns ingen artist som har fått hänga kvar på detta sätt i mitt liv. Allt annat som jag lyssnade på i tonåren har jag liksom vid någon period förkastat och sen så skämts över. Och någon kanske har liksom lyckats ta sig tillbaka på något sätt. Men The Knife och Karin Dreyer har bara varit ett sånt jag har haft en sån stabil beundran för henne genom alla dessa år. Och ja, men otroligt många liksom minnen från min ungdom som där liksom The Knife på något sätt spelar en central roll eller bara spelas i periferin.
Mm. Det finns ju ett väldigt roligt minne av att våra vägar har korsats för länge, länge sedan, The Knife-relaterat.
Exakt, utan att vi visste om det. Vi var ju nämligen på samma spelning på Arvika 2006. Och det här var, höll på att sluta i katastrof, för jag var med kompisar som var så himla fulla och skulle ragga på någon kille och vi skulle gå på någon lerig väg från campingen till festivalområdet och jag var så sur för att jag liksom ville stå längst fram och ville inte missa en sekund. Och jag vet att vi av något skede liksom skrek: det här är den största kvällen i mitt liv. Och sen, för att få dem att liksom så skynda på.
Fungerade det?
Ja, men vi hann fram. Men vi fick inte stå längst fram.
Står du fortfarande vid att det var den största kvällen i ditt liv?
Nej, det har hänt större saker än dess. Men det säger mycket om hur jag var när jag var 18. Tog allt på oerhört stort allvar.
Underbart. Jag tror att The Knife var bara så stort att jag inte riktigt fattade vad jag såg, om jag ska vara ärlig. Min hjärna var inte redo för The Knife ännu. Mm. Men så är jag ju lite yngre än vad du är.
Exakt. Du var väl typ 12.
Mm. Mm.
Ja, men varför träffar vi Karin Dreijer?
Karin Dreijer träffar vi för att vi skrev en artikel till tidskriften 8 i våras. Det var tema musik för numret, och du och jag, Milla, fick ju äran att skriva en artikel om just queer musik, queera ljud och queera röster.
Mm.
Och till den artikeln gjorde vi den här intervjun.
Och förutom Karin Dreijer så intervjuade vi också Tammy T, artist, och Rickard Hamrin, operasångare, som är aktuell med en opera om Klaus Nomi på Operan just nu. Och Karin Dreijer hade vi med för att hen är aktuell med en ny skiva i år.
Radical Romantics.
Mm.
Har ni inte hört den än, se till att lyssna på den, och därefter lyssna på vår intervju med Karin själv.
Då har jag en stor äran att önska dig välkommen till Bögbibblan podcast, Karin Dreijer. Jättekul att du vill vara här. På länk från ett varmt Stockholm, vad jag förstår.
Ja, det är det idag.
Vi har ju med dig här idag för att vi ska prata om queer musik. Men först är jag jättenyfiken på hur du benämnde din senaste skiva Radical Romantics, som kom ut i mars i år. Vad betyder Radical Romantics för dig?
Ja, det är väl lite en lång historia, tror jag. Men det är ju någonting. När jag gjorde musik så visste jag inte riktigt. Hade jag ingen idé så här vad jag höll på med, eller ingen tema. Inget tema som jag jobbade efter eller så. Så att det var mest när jag var klar, lite som jag pratade med min kompis Martin Falk, som jag också jobbar mycket med, om att försöka hitta något slags, man måste ju ha en titel. Och han tyckte att det är väl någon slags samling av kärlekssånger. fast kanske inte, fast samtidigt så var det ingen egentligen som handlar om någon slags lycklig att vara i kärlek. Och då tänkte vi väl att jag ska försöka sammanfatta det här lite kort. Men, lite så här, att i och med att det var lite så här försök och hur en egentligen ska bete sig för att vara i kärlek. Och vi har pratat mycket om att det handlar om att kunna formulera sig själv och kunna förstå vad en behöver själv för att kunna vara egentligen i relationer överhuvudtaget, liksom alla typer av relationer. Och vi tänkte väl då att vi påstår att det är en radikal handling att ta reda på vad en själv behöver och formulera det. Så där någonstans tror jag att det landade i.
Mm, just det. Och det kan man ju känna igen från flera av låttexterna, tänker jag. Att det handlar om någon typ av begär som formuleras, men också utifrån kanske egna behov.
Ja. Och lite liksom trevande i det, tror jag. Att lite prova och testa, ta ett, blir det ett steg fram och två tillbaka, eller på sig, men det ska väl vara tvärtom. Men ett lite liksom vända och vrida på saker och känna sig fram lite och testa och se om jag gör så här, vad händer då? Och Ja, men lite ett försök att vara i något som är lite svårt.
Ja, det är så. Och något som kräver förmåga att visa mod och att vara sårbar, har jag tänkt på när jag lyssnat på.
Ja. Ja. Ja, men modig blir man ju om man gör saker när man är jätterädd. Till då man blir modig. Och sårbarheten är ju en förutsättning liksom, för att kunna komma nära. Så det är ju någonting de här, speciellt de här, eller jag tänker det är någonting som vi har jobbat mycket med, de här olika karaktärerna som vi har gjort, som gör olika, som spelar i videos och som är med på bilder och så. De har ju sådana historier.
Mm. Ja, men berätta jättegärna mer om dem.
Ja, men de är väl lite olika sidor av de här trevande försöken, kan man väl säga. Den första karaktären där som vi har i What They Call Us-videon, som jobbar på ett kontor. Den håller på lite och försöker liksom räkna ut hur det ska kunna gå. Hur den ska vara i detta. Den håller på med mycket matematik och vill gärna som hitta någon, vad heter det, en trolldryck heter det inte riktigt, men heter det på så.
Brygd kanske, eller?
Ja, nej, men liksom försöka hitta någon genväg gärna. Så den finurlar på det. Och sen så träffar den ju på den här rosa karaktären som vi också har. Som kanske är väldigt, väldigt lockande. Och ja, men det här, den här känslan av att liksom vilja ge upp allt och ge upp sig själv för att en blir så överväldigad och tagen av någon eller något. Och det är väl det som den här rosa figuren står för, tror jag. Det är väl de vi har. Och sen, ja. Men sen så har vi också den här mer fammiga damen i Even It Out-videon. Det är första gången som Martin och jag gör en sån figur. Och den är väl den enda som inte känner någon skam, tror jag. Väldigt självklar och är nog väldigt trygg i sig själv, tror jag. Att hon är. Ja, det är lite ovanlig. Ovanlig typ i gänget. Men den kom här på slutet.
Okej. Okay. Ska man förstå de här karaktärerna som delar av dig eller av Fever Ray? Eller som sina egna eller någonting annat?
Jag vet inte riktigt. Jag tänker att de är liksom olika delar av ett utforskande som vi håller på med. Liksom att hitta. Jag tänker lite få förkroppsliga olika känslor och saker som vi kanske tycker är lite läskiga och svåra att vara i själva. Men så när vi gör det här så får man ju, så kan man ju liksom göra lite vad man vill och utforska de här områdena lite.
Mm.
Så ja. Ja, men vi har i alla fall en film till som vi håller på och planerar. Jag hoppas lite att alla ska få träffa varandra om det går i nästa steg, tror jag.
Ja, det blir häftigt att se vad som händer då när man möts.
Ja.
Vi tidigare intervju pratat en del om att kärlek kräver tid och att det är svårt att hitta tid i ett kapitalistiskt samhälle. Och vi är jättenyfikna på att höra mer om hur du ser på kärlek och kapitalism.
Mm. Ja. Det är ett svårt språk. Nej, men jag tänker väl att ja, men kärlek eller liksom relationer överlag, så här tänker jag att det är, om man tittar på, eller nu hoppar jag lite då. Jag tänker en grej som Bell Hooks skrev också i All About Love. Är att där så är hon liksom orolig för en ny generation. Att unga idag, nu skrev hon det här för 20 år sedan. Men hon skriver liksom att unga idag inte vågar vara i sårbarheten. Och liksom inte våga riskera, för det kostar för mycket liksom. Och jag menar det tänker jag liksom, man kan se på massa olika sätt att saker och ting ska gå väldigt snabbt, att tålamod är en väldigt svår sak, och det finns ett tempo som jag egentligen inte tror går att applicera på relationer liksom egentligen. Nej, men också det här med att arbeta så mycket som människor ska göra idag. Och hur vi lever, att det är svårt. Liksom, det är så mycket saker som jag tänker att det är svårt med hela den här bostadssvårigheterna. Att hitta bostäder, tänk liksom att allt är byggt för att liksom, väldigt mycket ensamhushåll eller väldigt, väldigt små familjer. Att det är svårt att leva många människor tillsammans eller leva nära sina vänner. Så det är ju ganska mycket som försvårar för närhet, tänker jag. Men jag menar, det är en väldigt lång... det går ju att fundera ganska mycket kring det där.
Mm. Kapitalismen innebär begränsningar på många sätt i hur vi organiserar vår tid, men också vilka möjligheter vi har att organisera våra relationer.
Ja.
Som queer person så kan man ju ha längtat hela sitt liv efter kärlek och sammanhang. Tänker du att tålamod och kärlek kan vara något annat för queera personer?
Jag tänker liksom den normativa relationsmodellen och den normativa idén om hur den ska leva sitt liv och hur den ska ha relationer och så. Det är ju väldigt begränsande. Jag tänker liksom att det fanns ju inte, eller när jag växte upp så hade jag ju inte fick jag inte se några förslag på hur jag kunde leva mitt liv som jag kände passade riktigt. Så jag tänker att det är väldigt, jag vet att det är väldigt vanligt det här med att känna att det här känns inte riktigt rätt, men jag vet ändå inte vad det är som jag vill ha eller behöver. Så tänker jag att jag har känt. Men tålamod har jag nog alltid varit väldigt, väldigt dålig på. Jag har nog ändå provat allt möjligt för att se om det funkar. Och sen retirerat snabbt och eller inte alltid så snabbt, men sen få backa och utvärdera. Så det har nog lite varit min metod för att hitta det som jag behöver. Ja, var det svar?
Det var jättefint. Du sa att du behöver tåla mod. Och då fick jag intrycket av att du hade varit bättre på tålamod nu. Eller att du övade dig på det.
Ja, men det är lite... Jag har en dålig kombination. Jag har ADHD och är värdur. Det är en svår kombination. Men jag tänker så här, med åren så är jag liksom ändå lite mer förståelse för hur jag fungerar och vad liksom, och att det är faktiskt, det kan vara bra lite ibland att andas och vänta och lite se vad tiden gör och se vad, att det ändå liksom, det händer saker runt omkring, det är andra, så finns andra faktorer än jag som rör sig och allting ständiga rörelse kan faktiskt bli så att det kan liksom hända saker utan att en måste vara liksom på det hela tiden. Det är ju en insikt som har kommit med tiden, tänker jag. Och det är väl någon slags tålamod.
Den ska jag sno från. Jag tänker att vi, eller när jag lyssnar på Instagram så läser jag in lite olika möjligt liksom queera teman, till exempel som det här med begär, som jag uppfattar beskrivs på ett queer sätt, med ett queer perspektiv som begär mellan queera liksom personer eller varelser. Vad finns det mer för queer tematik i dina texter, tycker du, om man tänker bara på texterna på den här senaste skivan?
Bra fråga. Ja, men jag tänker att det är något slags varande. Att hitta en plats. Att ringa in något slags varande. Och lite tid också. Ja, jag har inte tänkt på det så mycket. Så. Jag har tänkt ganska mycket på, eller liksom, det är något som vi har jobbat med ännu längre än det här, men liksom med queera ljud. Alltså jag tänker jag mer har nog tänkt på rent i musik och ljud. Mer än text tidigare. Och nu... Det kanske har blivit liksom tydligare i text nu. Jag har inte riktigt tänkt på det faktiskt.
Ja, vad ja, intressant. Jag tänker att för The Knife hade ju, eller kändes ju som en så tydlig så feministisk och socialistisk agenda med sina texter, även om det liksom aldrig var så övertydligt, utan att det, så de kunde vara liksom ganska subtilt om man inte fattade det första gången när man dansade till de låtarna. Jag tänkte om det är någonting som har hängt kvar hos dig eller om det har tagit sig andra former. Det kan ju också bli när man beskriver ett queert liv, eller skriver om ett queert liv så känns det bara som ett liv, men att för någon utanför så kan man göra en queer läsning av det.
Ja, men jag tänker i The Knife så hade vi ju väldigt, det var ju väldigt, vi kunde ju sitta ner och ha, vi hade ju långa litteraturlistor ibland och så innan vi skulle göra musik. Och det var ju, där fanns det, där kanske vi samlades kring ett mer så, våra politiska idéer som socialistiska idéer och det feministiska, ja. Och jag tror nog i Furay så är det, handlar det ju, så jobbar jag lite mer på magkänsla känns det som. Och få fatt i, lite mer få fatt i vad som, ja, få tag i lite mer i känslor, tror jag. Så det är nog, det har nog blivit så nu på den här senaste skivan att det är nog mycket mer så personligt än vad jag har gjort förut också. Men och det har ju liksom varit för mig själv. Det är ju så jag, det börjar ändå att försöka få fatt i dig själv och kunna sätta ord på saker och kunna, så jag själv ska förstå egentligen. Först, tror jag.
Just det. För du nämnde det här med queera ljud. Och det är någonting som vi också har tänkt på i lyssningen av din musik. Men berätta mer, hur tänker du kring de här ljuden som du beskriver som att man skulle kunna förstå den som queera?
Det är ju min, verkligen min egna tanke kring detta. Och som jag också har pratat med Olof om mycket förut, liksom, men som nu lite händer av sig själv, tror jag. Men jag tänker att det är ljud som är lite nyfikna, lite ifrågasättande, lite hamnar lite bredvid, som lite tar ut svängarna lite mera, som för mig är lite mer spännande och intressanta och roliga, som inte, att det inte smälter in för mycket, att det liksom inte är för följsamt. Och det, så att det liksom, och sen tillsammans skapa någonting nytt. Det är ju väldigt friskt att påstå det, men det är väl det man strävar efter ändå, att det liksom kunna påstå någonting egentligen som inte finns. Det är ju ett mål, liksom. Att kunna påstå en, jag menar, det skulle vara underbart att få föreslå en värld, liksom en plats och en värld och ett, en bara en fri plats, att få vara på, och det tänker, det är liksom Jag intalar mig själv att det går att göra det i musik. Och det är det jag tänker ändå att jag strävar efter. Och sen så jag vet ju att det är liksom all... Det finns ju massa idéer om att liksom all musik redan har gjorts och vi håller på med liksom västerländska skalor ändå denna gången. Och det... Men jag vill det ändå, det behövs liksom ändå att försöka göra såna platser.
Mm. Det tycker jag verkligen att du lyckas med. Jag tänker att det kan vara nästan liksom svårt att veta var de här ljuden kommer ifrån ibland. De känns nästan som påhittade instrument och som att man bara går in i en liksom annan ljudvärld. Har du något, liksom, du nämnde att du vill att det ska vara som en ny plats att liksom, som man knappt kan föreställa sig, som ännu inte finns. Är det någonting särskilt som du vill att man ska känna när man rör sig i den här ljudbilden och det här ljudlandskapet? Vilket det såklart varierar från låt till låt och från skiva till skiva. Men är det något du vill att man ska ta med sig?
Nej, men jag tänker bara att det är fint att få känna sig lite fri någonstans. Fri och få känna sig själv. Att få vara i fred liksom. Tänker jag. Ja, det är ju underbart om man får göra det ibland.
Mm. Ja. Fint. Jag tänker också på, förutom ljuden så jobbar du jättemycket med ditt röstuttryck, om man ska säga, som är en otrolig spännvidd och variation. Och man kan liksom nästan se det som en mångfald av röster som liksom hela tiden är en typ av ständig förändring. Vill du berätta mer om det, om hur du jobbar med röst?
Ja. Men ibland när jag börjar så har jag liksom en väldigt tydlig idé, liksom tydlig röst i huvudet och så kanske jag börjar spela in någonting och så låter det inte alls som jag hör det själv här inne, och det är ju en del av dysforin liksom. Men då finns det ju massa fina maskiner och så att ta till för att få det dit jag vill ha det. Men det kan ju också, det kan vara ett sätt, men det kan ju också vara, det kan ibland bli det som, ibland blir det väldigt många olika, liksom för att få tag i den här känslan eller uttrycket som jag vill göra, så kan jag ibland behöva liksom prova väldigt, väldigt många olika röster och sätt att sjunga också. Men vissa saker behöver ju liksom ropas och skrikas, och vissa saker behöver viskas och vara jättenära. Så det är ju liksom en massa försök för att hamna i den här känslan som det hela började ifrån. Liksom.
Mm. Just det.
Ja.
Ja, jag tänker att det är något väldigt queert över ditt sätt att använda din röst och att uttrycka dig med så många olika röster. Vad är det för relation till röst generellt, vi tänker på utanför för din musik, alltså antingen i ditt liv eller i andras musik?
Ja, men jag gillar ju att lyssna på härliga röster. Så jag tänker det som jag ändå var när jag började lyssna på musik när jag var liten, då var ju ändå, det var ju väldigt häftigt att det fanns, röster som liksom, ja men, som gjorde andra saker än det som man hade hört, liksom det vanliga, som när jag hörde typ så här Courtney Love och Cyndi Lauper och så från första gångerna, så det var ju, då började jag liksom förstå att det fanns någonting annat, liksom att det fanns, plats. Och det gick också att liksom muta in sin plats, tänkte jag nog ändå. Att, för det märkte jag ju ändå ganska tidigt. Jag liksom, när jag började spela musik själv också. Och började ha band och sånt. Att det liksom, när det var igång, då fanns ju ändå den här lilla världen. Den här lilla bubblan som gick att göra till sig själv under ett litet rep liksom. Och jag tänker nog att jag har börjat lite mer förstå det själv också, att det här med att sjunga och performa, att det är en ganska viktig sak, tänker jag. Att det finns de här platserna att samlas i. Att vad det egentligen är att få gå på en konsert där man blir omsluten i det här rummet och man tas in i någon gemenskap i rummet. Jag menar, det är ju inte alls alltid det händer när man går och ser någonting. Och inte ens, även om man går på liksom sin favoritartist eller bands konsert, så behöver inte det hända ändå. Men när det gör det, att det är någonting ganska fantastiskt och viktigt liksom. Och det, jag tänker det är det vi håller på med nu som är del av ett berättande och del av ett liksom platsgörare, eller vad ska vi kalla det. Att vi är också med och skapar de här rummen, de här platserna. Och det känns så mycket lättare när jag börjat förstå det, eller börjat tänka så, för att då handlar det inte bara om mig heller. Det blir liksom inte, utan det känns mer som att vi är del av någonting som är med och gör de här rummen. Det är ju väldigt, väldigt många som är med och gör de här rummen. Och det är, men det känns mer som en del av ett större sammanhang liksom, som skapar detta. Och det känns väldigt fint att få vara med om det.
Jag tänker att det där har verkligen varit genomgående, att du återvänder till liksom, under intervjun, att prata om ett vi, att vi har skapat den här. Du pratar inte om dig själv som en enskild artist, men också att ni har laborerat mycket med det, med vilka som är på scen, vilka som är publik, vilka som är liksom med och skapar det här. Och det tänker jag att man också som publik verkligen får ta del av när ni gör saker. Att det verkligen blir som ett annat rum för ett ögonblick. Kanske en annan värld. Jag tänker att du jobbar ju väldigt mycket med det är både musiken och det är rösterna, men det är också väldigt mycket och stark betoning på det visuella. Så hur integrerar du alla de här olika delarna?
Menar du i vilken process?
I ditt skapande.
Ja.
Vad kommer först? Är det liksom en idé, ett koncept eller är det någonting annat?
Nej, men det är ju lite så att först måste man göra musiken innan man får göra det roliga. Ja, men jag tänker musiken är ändå det som kommer först och det är där som det lite sätter. Visa lite vart det är på väg lite så. Men sen började jag i och för sig jobba med Martin Falk då ett tag innan jag är helt klar. För att vi brukar behöva ganska lång tid. Vi jobbade kanske ett år ihop innan vi började göra första filmen. Och, så det, lite på slutet är det lite parallellt. Vi kan titta liksom på vad det handlar om för teman. Vilka karaktärer tycker vi skulle kunna framföra det här? Hur ser de ut? Och så har vi en väldigt lång testperiod liksom. Och sen när musiken är klar, i alla fall nu denna gången, så då började jag ju egentligen direkt att jobba med live-showen liksom. Och då så den höll vi säkert på med 10 månader innan vi hade premiär. Så det går väl lite in och ut så här, men det är väl ändå musiken som sätter ramarna lite för vad vi gör i bildvärlden.
Max, har du någon sista fråga du vill kasta in?
Nej, men jag var bara lite nyfiken på liksom, du berättar om ändå liksom, säger man, texter och innehåll och musik som, och teman som låter väldigt personliga och utgår verkligen från dig, men samtidigt så samarbetar du med många andra. Det känns som att det kanske nästan en, jag vet inte om det kan kallas kollektivt, men många samarbeten har i alla fall. Hur liksom, hur föds de eller hur går de, hur kommer de till?
Ja, i musiken så jag har ju jobbat med lite olika människor i just liksom göra klart. Jag brukar inte samarbeta kring texter och liksom melodi och själva låt, utan det brukar vara mer om med kring liksom produktionen och inramningen eller liksom. Och då det är väl varit, det är lite bollande liksom. Jag kan ha en ganska tydlig idé om det här är känslan och liksom tempot, och jag kan som prata om, alltså det är ju inte så musikaliska termer för jag kan inte det så bra, men det är mer som i typ färger och här händer detta och här är det snabbt och lite så här. Så att det är lite bollande liksom fram och tillbaka och se vad som händer. Och alla det jag har också haft samarbeten som inte, där det inte har slutat så bra. Lite så här att det ibland är det lite svårt att veta, för att det är ju också oftast folk som jag inte har jobbat med förut. Så det är kring det. Men sen så jobbar ju egentligen, sen jobbar ju bara med Martin nu på de två senaste skivorna med det visuella. Så att... Men sen har vi ju ett jättestort gäng med scenografer och kostymörer och sen alla jobbar med liveshowen, liksom alla ljus och ljudtekniker och allting. Så att det är ju ändå, det är väldigt, väldigt många människor. Så det är ju verkligen ett vi som får det att hända alltihopa.
Mm.
Ja.
Tack.
Ja, du, jättestort tack för att du ville vara med.
Tusen tack.
Tack själva, det var roligt. Ja.
Åh, shit. Hur kändes det att möta en idol?
Ja, men jätteroligt. Det var kul att liksom få ha Karin Dreijer hemma i sitt kök, även om det var digitalt liksom. Och jag tycker det var väldigt spännande att få fokusera så mycket på ljud och röst i ett samtal. Vi har ju pratat så mycket om text tidigare och liksom text eller skapande liksom i så här historiska sammanhang. Och det var så kul liksom att få fokusera på ljud och röst och liksom ut queert perspektiv. Och en annan sak jag tyckte var väldigt roligt var att det var sådär att det blev ett väldigt fint och eftertänksamt samtal tycker jag. Och liksom att få inblick i lite Karins skapande process eller hur han tänker kring den. Mm.
Ja, precis, för artisters skapande process skiljer sig ganska mycket åt från många författares, som är en väldigt solitär och kanske ensam process. Men att det blir verkligen tydligt hur mycket som handlar om samarbeten i det, och det tycker jag också kändes, ja, men hoppfullt på något sätt.
Mm. Det kollektiva skapandet. Apropå musik, det kommer bli mer musik i den här säsongen. Vill du berätta om nästa veckas gäst?
Ja, vi är minst lika taggade på att få presentera nästa veckas gäst för er. Och det är artisten Tammy T.
Jätteroligt. Det blir ett samtal live från Berlin. Och se till att inte missa det. Hejdå!
Hej, hej!
Du har lyssnat på det tredje avsnittet av säsong 3 av Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Karin Dreijer. Programledare och producenter var Mila Leskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken, klippning och grafisk formgivning, Max Bjuggfeldt. Samtalet spelades in i april 2023. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.